och välkomna till Kliniken, en medicinapodd som riktar sig till internmedicinare och övriga kliniker runt om i landet. Det är en podd som är ett samarbete med Boehringer Ingelheim, och i våran podd så belyser vi allt från diagnoser, kliniska fall och hur det kan vara att vara klinisk doktor i vardagen. Det här avsnittet är det tredje avsnittet i en liten serie på tre avsnitt som belyser venös tromboembolism, eftersom att det är så stort ämne. Vi har tidigare pratat om utredning och behandling, men nu tänker vi ha ett avsnitt som vi bara lyfter några patientfall.
Precis. Och jag heter Fredrik von Wovern och jag är doktor i Malmö Lund.
Och jag heter Kristin Särvall och jag är doktor i Lund.
Och det är vi som är klinikerna helt enkelt. Ja, okej. Okay. Och idag ska vi snacka om lite fall. Och det där är ju lurigt med olika typer av patienter som kommer in med proppar i ben eller lungor eller någon annanstans, och sen så står man där med patienter som kanske inte tål behandlingen eller tål delar av behandlingen.
Ja.
Så då tänkte vi dra några fall som är lite illustrativa för vad den ser ut.
Det kan hända att för er som har lyssnat på våra tidigare avsnitt som rör det här ämnet, att vi återupptar något av det som vi har sagt tidigare.
Men som du säger, repetition är ju kunskapens moder, och vi träffar ju oftast patienter som ser ut lite som de gjorde den föregående patienten också, så att det finns kanske poäng i det. Men om vi börjar från början då, ett fall som är lite klurigt är ju såna här lite äldre patienter som kommer in och har en propp i ett ben eller i en lunga, och man känner sig lite nällad på att sätta in blufftunnande medicin, men så visar det sig att patienten kanske redan från början, eller i alla fall efter man satt in behandling, börjar blöda. Och då är det inte helt ovanligt att man blöder från mag-tarmkanalen. Det är ju en blödning man inte kan komprimera, i alla fall inte med lätthet. Så frågan är liksom hur man ska ställa sig till det.
Ofta ser man ju också att det finns tidigare i anamnesen att de har haft G-blödningar.
Ja, så är det ju. Men med det sagt så har man ju då en propp. There is a problem, we need to fix it.
Ja. Jag tänker, har man en patient som har haft G-blödningar där man kan läsa sig till vad det är för någon typ av G-blödning och om det är något som har åtgärdats, så tänker jag att man ska prova och sätta in
antikoagulans. Ja. Full dos, eller ska man vara försiktig?
Ja, vad säger du?
Nej, men jag tänker så här att man får skilja lite på blödningsbenägenhet och aktiv blödning. Och aktiv blödning är ju någonting som det finns ett hål där det rinner ut blod. Och då ska ju såklart den primära hemostasen aktiveras, men sen också sekundär koagulation och liknande. Och jag tänker att i de allra flesta fall så tror jag att man börjar med fulldosbehandling och monitorerar patienten och ser om det blöder, eller man följer HB, och så får man ju anpassa behandlingen efter det i så fall. Men frågan är liksom hur långt ner man kan anpassa behandlingen och med vilket preparat man ska börja.
Om de då säger att de börjar tappa i HB och blöder rektalt. Mm. Vad gör vi då?
Ja.
Det första är väl att man ska försöka se vart det här hålet är. Försöka utreda var det kommer ifrån. Eventuellt pausa behandlingen under tiden och sen eventuellt åtgärda det.
Ja, de allra flesta patienter blöder ju från den övre delen av mag-tarmkanalen. Det är därför man börjar med gastroskopi. Och har man flax så kan man ju se ett ulkus eller en kärlpipa som man kan fixa till. Men oavsett så är det ju klurigt då att fortsätta med fulldosbehandling. Och traditionellt sett så utifrån patientens trombosbörda, om det är så att man har en lite mindre propp i ett ben, ja, men då kanske man kan vara lite mer chill, som man säger, och gå ner i dosering istället. Men har man en stor trombosbörda, då är det ju sannolikt så att man inte riktigt kan kosta på sig att helt gå ner i dos, utan att kanske då sätta in ett kavafilter för att rädda patienten från ytterligare trombosbörda.
Mm.
Så jag tänker att man får tänka de där tankarna samtidigt.
I den här situationen är också väldigt relevant att prata med patienten om vad de själva önskar.
Ja, oftast är ju detta äldre patienter med många sjukdomar i bagaget. Och det är ju inte helt osannolikt att man både med behandlingen och att avstå från behandling orsakar komplikationer hos patienten. Så att patienten behöver vara med i diskussionen.
Så i det här fallet så har vi ju faktiskt inget 100-procentigt svar. Med så mycket annat.
Men har man det någon gång, tänker jag. Det är sällan man har väldigt många, så att säga, ettor eller nollor i sjukvård. Man behöver anpassa efter patientens förutsättningar. Men man behöver tänka många tankar samtidigt. Ett är ju, kan jag stoppa den här blödningen? Två, kan jag inte det så behöver jag modifiera min behandling. Och tre, är det någonting ytterligare man kan göra? Och då är det oftast det där ytterligare är oftast det där kavafiltret. som man kan diskutera med en kärlkirurg om det är relevant att få den på plats.
Mm.
Så kan man väl hantera de patienterna.
Ja. Ja, men när vi ändå är inne på det här med multisjuka äldre, så tänker jag på något som man ofta ser i alla fall, att när man läser i journaler att det kommer in någon 90-åring med 5 olika kroniska sjukdomar, och så står det att de inte riktigt kan ta hand om sig själva hemma och trillar i hemmet mycket.
Mm.
Och det finns ju tillfällen där man har läst att de av den anledningen inte får någon antikoagulantia.
Ja, precis.
Är detta verkligen korrekt?
Nu ställer du en sån retorisk fråga.
Mm.
Det låter som att svara på den frågan är nej. Nej, men jag tänker också att det där har man ju hört. Och det är klart att man som doktor känner sig tveksam till att sätta in en behandling som potentiellt sett skulle kunna skada patienten i specifika tillfällen. Men om man tittar på evidenset så är det här lite mer klurigt eller komplicerat än att bara sätta ut och tycka att ett fall och slag mot huvudet skulle vara deletärt. Eller vad tänker du?
Ja, och man ska också trilla många gånger för att det ska...
Precis. Det går ju inte att göra någon randomiserad studie på det här.
Nej.
Men jag hörde en brittisk kollega som sa en gång att you need to fall every day of the week and twice on Sunday for a year om du ska få en interkraniell blödning. Samtidigt med det sagt så givetvis är det ju otroligt trist när det väl händer hos den här enstaka patienten. Men återigen, om patienten är tillräknelig och man kan ha en diskussion, ställ frågan. Vad föredrar de? Och då får man vara ärlig med vilka risker man i så fall utsätter patienten för om man sätter ut läkemedlet, eller vilka risker som finns med läkemedlet. Och det finns ju då också valmöjligheter av olika. I alla fall vid ett specifikt NOAC så finns det ju en antidot som man kan ge som helt tar bort effekten av antikoagulantiat. Och det är såklart någonting man behöver informera patienten om, att det finns den potentialen.
Ja.
Så tänker jag i alla fall.
Det finns väl även ett för de övriga NOAC nu, men det används inte i lika stor utsträckning.
Nej, jag känner faktiskt inte till att det används överhuvudtaget i Sverige. Men givetvis så finns det. Jag är också lite osäker på prisbilden. Och även om man inte ska diskutera pris, så är det ju någonting man kan ta hänsyn till när man sätter in antikoagulansen till början med.
Ja.
Men låt patienten vara med där också. Så kan man oftast komma fram till en bra diskussion.
Mm.
Men sen tänker jag också sån här, om man nu är lite mer avancerad. Och förra gången vi pratade om lungemboli och behandlingar, så var vi inne på det med trombolys och komplikationerna där. Har du haft några patienter som har haft komplikationer till trombolysbehandling?
Ja, det var inte så länge sedan, så hade jag en patient som vi gav trombolys, och sen där ungefär 10 minuter in i aktelysen så fick patienten en blödning, stor näsblödning. Alla gick i panik. Det blödde överallt, upplevde man. För det ser ut som att det blödde mycket.
Ja.
Och det som gjordes var att vi stoppade aktelysen. Men efteråt när vi diskuterade det här, så är jag inte säker på att det var det rätta att göra direkt.
Utan... Ni satte inte igång den sen igen då?
Nej, det gjordes det inte.
Så den avslutades?
Den avslutades.
Ja.
Och sen, som man brukar göra med blödningar, så komprimerade vi. Men vi kunde ha börjat att bara komprimera direkt och se om det var så att det kanske avstannade.
Ja, precis. Ja, men det är såklart, man kan ju få allvarliga blödningar i näsblödningar. Samtidigt så är det ju förhållandevis ovanligt att man blöder ihjäl av just näsblödning. Men eftersom att den går ju att stoppa antingen bakifrån eller framifrån. Så vad är vårt budskap?
Det är att först försöka komprimera blödningen. Se om den är möjlig att stoppa utan att man stoppar aktelysen. För du har ju sagt in aktelys för att patienten är så pass dålig att de har ett livshotande tillstånd. Så blödningen bör man nog först titta på var den kommer ifrån och om den går att stoppa.
Mm.
Näsblödningar genom kompression eller med tamponad.
Ja, precis. Sen är det ju lite där, det gäller ju att ha den där timmen eller två när man ger aktelysen. Där vill man ju undvika blödningar såklart. Sen har man ju inte så mycket effekt av aktelysen efter det. Alltså halveringstiden är jättekort, det rör sig om en minut. Så man är ju av med den blodförtunningen väldigt fort. Så klarar man bara den korta stunden, så har man ju gett patienten en väldigt potent behandling, och riskerna för komplikationer den avtar ju otroligt mycket efter den här timmen. Det finns ju en liten effekt av aktelys, och det är påverkan på trombocyterna som håller i sig ungefär 24 timmar via en okänd mekanism. Så det finns en liten påverkan på den primära hemostasen precis i 24 timmar, men den är ska jag säga, betydligt mindre än vid trombylbehandling eller liknande. Men man kan känna till den och det blir en liten pyspunka på något kärl som man sticker i.
Mm. Säg nu att det är en svårare blödning än att det är en näsblödning. Vad gör vi om det är en massiv blödning? Ett, stoppar aktylysen.
Ja, det är väl rimligt, ja, tänker jag.
Du dör nog fortare av att det blöder överallt.
Ja, precis. Dessutom så gynnar det inte patienten att blöda. Man har en cirkulatorisk påverkan i lungan på det. Då behöver man ju det trycket som hjärtat lyckas upprätthålla. Nej, men sen är det ju som med alla stora blödningar, ungefär som man får en kniv i aortan, att man behöver fylla på med det som blöder ut. Så det är helblod som ska tillbaka.
Mm.
Och där finns det ju olika rekommendationer på både sjukhus och nationellt med traumapack eller liknande, att man fyller på med helblod och eventuellt också koagulationsfaktorer om det skulle behövas.
Ja. Det är en jobbig situation att stå i, såklart.
Men det händer väldigt sällan, får man säga, och det är ju också därför vi är restriktiva med trombolysbehandling, just med tanke på risken.
Mm.
Så att jag tänker, vi gör ju betydligt fler trombolysbehandlingar på indikation cerebral ischemi än vi gör på lunginflammation. Så och där ser vi ser en del komplikationer såklart, men förhållandevis få.
Mm.
Så att, jag tänker att man ska inte vara rädd för att initiera behandlingen.
En annan grupp som jag tycker är lite klurig, det är patienter som har haft en trombos. Man har satt in behandling, men de får upprepade tromboser trots att de redan står på NOAC.
Ja.
Vad gör man då?
Ja, man gör upp. Nej, det gör man inte. Såklart inte. Nej, det kan man inte göra.
Aldrig upp.
Nej, jag tänker att det där problemet var nog vanligare förr när patienter stod på varan i större utsträckning, därför att man pendlade lite i INR och tiden i terapeutiskt område kanske var lite sämre än man hade förväntat sig.
Mm.
Med NOAC så är det betydligt enklare att ta tabletterna och det är likvärdig potens när det gäller blodförtunning. Det jag tänker är att det är de sjukaste sjuka patienterna som får trombos under pågående antikoagulantiebehandling. Och där finns det oftast en allvarlig bakomliggande orsak, antingen en svår koagulationsrubbning eller en disseminerad cancersjukdom.
Mm. Och är vi där att det är en disseminerad cancersjukdom, så ska man kanske överväga att inte behandla med NOAC längre utan lågmolekylärt heparin istället.
Ja, det finns ju inga riktigt bra studier egentligen på det där, men det finns ju rekommendationer. Och då, jag menar, den första budordet i läkarbudorden är ju att man ska inte skada patienten. Och då handlar det väl om att minska risken för blödningar i icke-komprimerbara områden i kroppen.
Ja. Vi nämnde tidigare att det ändå finns bra evidens för att man kan använda sig av några NOAC-preparat när man har en cancersjukdom. Men några där man inte ska använda den, det är då hjärntumör, eller primär hjärntumör, hjärnmetastaser, ventrikelcancer, leukemi.
Mm. Nej, men precis. Och det är väl för att man har i studierna på de NOAC som har studerat på cancerpatienter, så har man sett att där finns det en ökad blödningsrisk och en ökad mortalitet möjligen då.
Mm.
Så att det gäller ju försiktighetsprincipen. Men ska vi säga att för de patienterna som trombotiserar under pågående AK-behandling, det är lite beroende på hur trombosen är beskaffad. Är det här en propp i ett mesenteriellt kärl eller om det är en propp som sitter i en extremitet, ja, men då brukar vi väl öka. När det gäller varan så kan man öka INR-rekommendationen, men man kan också lägga till lågmolekylärt heparin, så byter man helt och hållet till lågmolekylärt heparin.
Mm.
När det gäller NOAC så är det lite svårare om man vill behålla patienter på NOAC. Då finns det ju inte riktigt den typen av rekommendationer.
Nej. Sen finns det ju de patienterna som behandlas med cytostatika som kanske inte mår bra, som kräks. Man får inte glömma att om de inte får i sig tabletterna så bör man nog kanske byta.
Ja,
eller snarare
sant.
Får upp precis. Tabletterna bör man kanske byta till molekylärt heparin.
Ja, och jag vet att SSTH och många koagulationsenheter avråder från koncentrationsbestämning av NOAC-preparat. Men ibland så kanske man ändå i fall där man eventuellt ska diskutera med koagulationist eller man har en bra och välbeläst kollega kommer fram till att man kanske ändå behöver mäta, får när patienten i sig sitt läkemedel, finns det en interferens med andra läkemedel som gör att aktiviteten eller koncentrationen sjunker. Det finns ju risken med polypharmaci som man ändå måste ha med sig.
Mm.
Och det viktiga är att patienten har en aktiv behandling. Sen är det de här särfallen då, där patienterna får svår lungembolisering under pågående antikoagulantia behandling, och där är ju, ja, då får man väl säga att om patienten har apixaban, edoxaban eller rivaroxaban eller varan över ett INR över 1,7, då är det ju kontraindicerat med trombolys på de patienterna, därför risken för blödning är då bedömd som stor. Och det är inte riktigt legartiskt att reversera med koagulationsfaktorer eller liknande och sen trombolysera. Däremot när det gäller Pradaxa finns det ju en antidot som man kan reversera med och sedermera trombolysera, och det görs på indikationen stroke runt om i Sverige, och vid ett par tillfällen har det också gjorts vid indikationen lunganboli på patienter som står på just Pradaxa. Med varierande framgång såklart, med tanke på att inte alltid trombolysen fungerar, men blödningsrisken verkar vara i alla fall eliminerad med antidotsbehandlingen. Så det kan man ju ha med sig, och då får det ju vara självklart helt på patientens vitalindikation.
Ja, precis. Så det har inte så mycket att förlora.
Nej, det har man ju inte. Nej. Som patienten står mellan liv och död. Man måste göra något form av val i alla fall.
Ja, en sista kategori patienter som jag kan tycka är svår ibland, det är ju de som har progredierande njursvikt. Det förändrar ju situationen med många olika läkemedel, men också med NOAC. När egentligen är det man ska sluta med NOAC och gå över till varan?
Ja, precis. Ja, när ska man göra det egentligen? Det är ju frågan, det finns ju inget riktigt.
Det finns väl kanske inget riktigt svar. Men om man ser att det ändå ganska eller relativt snabb progress i njursvikten, om man närmar sig 20 GFR, så tänker jag i alla fall att man ska nog börja och överväga och byta till något annat.
Alltså jag tänker att man gör lite olika från sjukhus eller vårdinrättning till vårdinrättning, och även internationellt så gör man ju olika. Jag vet att i USA så driver man NOAC-behandlingen hela vägen ner till i praktiken dialysstart, och i vissa fall så även under pågående dialys. Men såklart får man ju sänka doseringen och sådär. Jag tänker att man ska vara försiktig och så får man vara noggrann med att följa upp patientens blödningsbenägenhet. De NOAC som finns har ju i varierande grad elimination via njurarna, och där finns ju preparat som då elimineras betydande mer i levermetabolismen än i njurarna. Så då kanske man ska överväga att ta ett sånt preparat istället när patienten börjar trilla ner mot en 30, 25, 20 i GFR, och man förväntar sig att det kommer sjunka ytterligare.
Ja.
Det går ju att byta mellan preparat när patientens tillstånd förändras. Det behöver inte vara så att man väljer ett för livet, så att säga. Ja, man kan snacka med patienten. Vad vill du? Vad känner du för? Vad tycker du det här funkar? Är du sugen på de här andra grejerna? Såklart, när patienten blir väldigt sjuk i sin njursjukdom så kommer man ju ta extremt mycket prover på dem och följa upp dem.
Ja, gillar du?
Nej, jag är inte jätteförtjust i det. Men ibland så är det ju nödvändigt. Och jag tänker att för patienter som är dialysnära eller är i dialys så tas det ju prover så gott som varje vecka. Och då är ju kanske varan inte ett stort bekymmer. Nej. För då har man kontroll.
Precis.
Så det är ju lite beroende på vilken patient man har framför sig och hur beroende av sjukvård de är.
Får aldrig glömma att prata med patienten.
Nej, det tänker jag är liksom A och O. Men ibland glömmer vi bort det. Det är ju det första man behöver komma ihåg som doktor, och det sista man kan glömma. Men vi tar det som för givet, och så nästan så försvinner patienterna i vårt handläggande. Så glöm aldrig patienten i diskussionen om vad man ska välja.
En sista patient som jag tänkt på. En gravid kvinna som har haft problem med venös tromboembolism under sin första graviditet. Ska man profylaktiskt behandla henne inför andra graviditeten?
Det var en klurig fråga. Ja, men varför fick de trombos? Är det bara graviditeten eller fanns det något annat? Ibland så är ju vissa sjukdomar associerade med sämre utfall i graviditeten. Och då får man ju tänka på lupus antikoagulans eller något liknande. Då måste man ju välja läkemedel efter det. Det man kan säga är väl att inga NOAC är att rekommendera på gravida. Nej. Patienter eller patienter som vill bli gravida.
Det är lågmolekylärt heparin man rekommenderar.
Ja, om man nu ska ge något.
Och som jag har lärt mig i alla fall, så många gånger så, som sagt, man överväger ju på, eller utifrån vilken patient det är. Men har de haft en massiv lungemboli eller liknande så ska man helst ge profylaktisk behandling, men annars så är det.
Ja, men jag tänker, för att vi inte ska sitta här och ge råd till primärvård eller enstaka internmediciner runt om i landet. Detta är ju medicinsk behandling som kräver väldigt djuplodad kunskap, och jag tänker att där ska man ta kontakt med sitt koagulationscentrum som man är kopplad till och specialistmödravården för de patienterna som då syftar till att bli gravida.
Absolut.
Så man inte frilansar här, för det kan bli problematiskt.
Så det är väl vårt budskap med just den frågan är, du ska inte behandla med NOAC, ge lågmolekylärt heparin till gravida, och är det komplicerat så ska inte du som internmedicinare eller ute i allmänvården
Jag tänker att det finns ingen prestige i det här, utan här handlar det om att ge den bästa möjliga vården till patienter, och just de här patienterna är ju både sällsynta och sköts ju sen inte av oss inom internmedicin, utan de hamnar ju på obstetrik och gynekologi, och de får ju jobba tillsammans med koagulationsspecialister för att bereda bästa vård för den patientgruppen.
Mm. En sak till som jag har tänkt på är det här med hur länge man egentligen ska behandla patienterna som då är inne på sjukhus. Som patienter som vi hade tidigare här som har kommit in och behövt lite syrgas och har en lungemboli. Efter ett dygn på sjukhuset så mår patienten bättre. När ska man skicka hem dem?
Ja, precis. Om man har haft en stor lungemboli med systemiska symptom, cirkulationspåverkan eller respiratoriska, eller om man har biomarkörer eller eko som visar på hög gammabelastning. De patienterna brukar ju stanna några dagar, men de behöver ju kunna visa att de inte har små marginaler. Jag tänker att vi systematiskt undviker ibland att värdera deras symptombild. Jag tänker hur många av de patienterna får lov att göra ett gångtest som visar på desaturation eller inte.
Mm.
För på någonstans så ger det också en värdering på hur mycket patienten klarar av. Men det finns säkert några rekommendationer i världen som säger att man ska vara...
Ja, man bedömer då, ofta använder man just PC-score till detta som vi har nämnt tidigare avsnitt. Att är de hemodynamiskt stabila och låg risk att dö inom 30 dagar så kan man faktiskt i många tillfällen skriva ut dem direkt. Eller inom 24-48 timmar från sjukhus. Och sen så diskuterar man också det här huruvida de behöver vara sängliggande första dygnet eller inte. Och det enda gången man rekommenderar det är om de är svårt hemodynamiskt instabila. Annars så är det ju bättre för patienten att mobilisera så fort som möjligt. För annars ökar ju risken för att man får fler tromboser.
Ja, fast med det sagt så måste man ju också fundera lite på vad händer om patienten är helt stabil och ligger i sängen. Och sen så reser den sig upp och går 3 steg och blir vims i huvudet.
Mm.
Då får man kanske backa ett par steg på den strategin. Men du sa ju ingenting om de patienterna som har hög risk. Hur länge ska de stanna på sjukhus? De andra kan gå hem efter 1 eller 2 dygn, men de andra då?
Då är det ju återigen det här med liksom en bedömning av vilken organpåverkan man har haft. Man tittar på högerkammarbelastning, om man har haft höga troponinsläpp, pro-BNP, och om patienten behöver syrgas.
Ja, fast behöver de syrgas får de stanna kvar.
Då stannar de kvar så länge.
Men allt det där andra, hur länge ska de vara kvar på sjukhuset?
Ja, tills du är säker på att... Ja, det finns ju inget helt rätt svar här. Men du får ju se till att patienterna har bra compliance, att de mår bättre. Och därefter kan du våga släppa hem dem.
Ja, jag skulle vilja slå ett slag för det här. Att man låter sin fysioterapeut eller sin arbetsterapeut vara uppe och springa lite med patienten i korridoren och se hur det här funkar. Därför att om patienten upplever en helt onormal trötthet och... desaturering eller att man får en blodtrycks- eller pulsstegring, det känns väl lite som att då har man kanske mindre marginaler och behöver man dra öronen åt sig lite. Medan som patienten presterar väldigt väl, ja, då är det klart att gå hem.
Ja, men det använder vi mycket gångtest ändå.
Jag tycker jag ser lite för lite av det.
Ja.
Men gör man det så tycker jag det är bra.
Take home message,
ja,
använd gångtest.
Ja, absolut. Upp och spring.
Toppen. Ja, men med det sagt tycker jag vi har varit igenom många av de här lite svårare patientfallen som man ändå presenteras för ganska ofta.
Mm. Och har ni några kluriga fall eller funderingar eller frågor så skicka gärna in en fråga till vår Instagram-konto eller e-mail-konto så ska vi svara på det.
Hoppas ni har lärt er mycket om venös tromboembolism eller i alla fall fått en liten repetition. För vad var det du sa om det?
Vadå?
Vad var repetition?
Jag kommer inte ihåg. Nej, jag skojar bara. Nej, det är repetition och kunskapens moder. Det ska man inte glömma bort. Och även om man kan tycka att varje dag ser en annan lik så har man alltid lärt sig någonting nytt. Så det är det som är det fina med vår doktor, tänker jag.
Ja, verkligen. Med det säger vi tack.
Tack så mycket.
Tack. Ha det bra. Vi hörs igen.
Hejdå.